Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Lyssnar på GIF-podden med mig Lukas Alin.
Med mig Oskar Lund.
Och med oss i rummet har vi ju en till person som ska få kolla lite hur det går. Du kan väl berätta vad du heter?
Jag heter Hugo Jonasson. Jag praoar åt Oskar.
Är du släkt med Kristi Jonasson?
Nej.
Nej. Det är ju en profil på Radiosporten, Kristi.
Det hade varit passande i podden.
Hade varit passande. Det hade varit häftigt. Christer... Nej, han har ju varit med i 200 år. Han kanske får komma in någon gång.
Ja, det är inte vem som helst som får vara en del av GIF-podden. Vi är selektiva.
Det är selektiva. Och idag är det Hugo.
Ja, och han är värd den här platsen. Vi följer ju GIF Sundsvall och brukar se matcherna. Och hängde med på träningen igår när jag var där och bevakade. Vad tyckte du om det?
Det var roligt. Det var jätteroligt att vara där på träningen igår.
Vi ska dit idag igen.
Mm.
Efter den här inspelningen.
Ja, så då får vi rappa på.
Ja, och du har laddat med lite frågor också.
Ja.
Peter Wilson och Samuel Aziz kanske ska få grillas lite grann.
Ja.
Ja, det är kul.
Men den här... jag vet inte, man går väl fortfarande lite efterdyningarna av matchen mot Norrköping. En del intryck. Jag såg matchen på tv. Men ett bestående intryck. Som hängde med redan när han var i GIF Sundsvall. Det är ju uttalet på Fjölussons namn. Varför ska det vara så svårt? Han får ständigt heta Fjölusson i tv.
Ja, du har ju tagit upp det här tidigare.
Ja.
Och jag
gör det igen, det kan inte göras nog många gånger.
Nej, men det är rimligt. Det är fullt rimligt för att jag tänkte på det. Jag faktiskt första matchen i år som jag också såg på tv. Jag var inte på plats live.
Önskar att jag hade ett jobb.
Men jag jobbade då och såg den på tv. Men och jag bara störde mig på det där direkt. Och det fanns ju, första gången jag hörde det så dök ju dina ord upp och din ilska över det här. Och det var ju,
det är ju en hjärtefråga.
Nej, jag hakade upp mig på det. Jag hade svårt, min arbetsmiljö blev ja, inte bra den här gången, för att det störde mig. Sen, jag ska säga, jag vet egentligen inte vad är det korrekta uttalet, om jag ska vara helt ärlig. Men jag har svårt att tro att det är ett ö där.
Ja, och jag... Det blir så. Det drar ju ner helhetsintrycket i övrigt. Han är ju en kompetent kommentator.
Absolut.
Liksom, och kan kommentera matcherna. Men just det här, det blir varje gång han inblandad i en duell. Så tänker jag, men vad fan?
Nej, det var...
Och det blir ju så. Men jag har försökt att forska lite tidigare i hur man uttalar namnet. Och Fjölusson är ju inte heller riktigt rätt. Men det känns ändå som en försvenskning av namnet. Jag tror att det korrekta är Fjölusson.
Okej. Då ska inte vi slå oss för bröstet själva heller.
Nej, men vi säger inte Fjölusson i alla fall.
Nej, och det är värre då.
För har du ett O med en accent över, då är det ju Fjölusson. Om du har ett liksom svenskt uttal. Det går ju inte helt... Det skulle ju bli löjligt om vi skulle kopiera alla uttal. Det skulle ha jättejobbigt med franska spelare. Men, men någonstans på rätt spår kan man väl få vara.
Ja.
Är du hård det här? Men det är ju fler namn ändå i GIFarna som det har varit problem med genom åren. Och då tänker jag på Anders Lindqvist, vår första lyssnare, påpekade jag också. Chinoffi. Jag ska säga att jag vet inte riktigt heller vad som är rätt. Men där har man ju fått höra Chinoffi en del i tv också.
Faktiskt.
Och det känns
rätt. Det känns fel, men samma där. Och det är intressant där, för att vi har ju, när man jobbar med tidning och med skrivande, så har man ju inte behövt reflektera över det här så ofta.
Nej.
Men i takt med att vårt jobb har förändrats och det har blivit mer tv, livesändningar, vi spelar in podd, då hamnar man ju oftare i den här situationen att man måste kunna uttala namn.
Mm.
Och där kan vi väl ge oss själva en liten snyting då kanske att vi behöver nog bli bättre och kanske tänka till. Jag vet ju att man inom radiovärlden och liksom, ja, proffskommentatorer verkligen, ja men, lär sig.
Vi är verkligen en del av förberedelserna.
Precis, och där tror jag att, faktiskt att vi behöver snäppa upp oss lite grann. Mm. Vi tog ju reda på Lars Gerssons namn senast då, och det var ju bra att få det klart en gång för alla. Men det finns ju redan idag i truppen också spelare som man inte är helt säker på hur man egentligen ska uttala deras namn. Och det,
vem skulle du säga att det är främst nu då?
Det har ju varit, Gerson har ju varit en. Sen har du väl Morsey, hur du ska uttala det efternamnet.
Där varierar jag väldigt mycket också.
Ja, betoningen kanske på Smiles efternamn. Söljevic, Söljevic.
Men sen även i skrift. Ja. Danielsson är ju lite utav ett mysterium för
ett
många.
S.
Ja, det ska ju vara ett S. Det har ju vi rätt ut. Samtidigt så, alltså, tröjorna är väl fortfarande upptryckta med 2S.
Ja, nu har,
de envisas väl med det.
Det var ju så i alla fall. Var det förra säsongen? Som det var 2S, va? Så att, ja. Nej, men han har haft 2S i många sammanhang.
Ja. Och det hänger ju med förstås därmed i kvällstidningar till exempel. Jag såg en text om honom. Han för övrigt gjorde ett väldigt intressant uttalande på Sportbladet. Att de diskuterade lite hans framtid, eller han fick en fråga om framtiden och sa att ja, men då liksom ska Giffarna, han antydde väl att ska jag stanna i Giffarna, då får de ju inte sälja sina bästa spelare hela tiden. Då kommer ju inte bli ett topplag. För det har ju han som ambition. Men stavningen i artikeln varierade ju. Det var både 1S och 2S.
Ja, och det, då får man ju någonstans rikta lite kritik mot artikelförfattaren. För att det är inte okej.
Okay. Jag tror att det var ju någon av dem väldigt kompetenta.
Ja, sådär. För att det blir fel är ju en sak. För det är ju svårt att veta det här med 1 eller 2S då, med tanke på att det ska stå olika på olika ställen.
Men man får vara konsekvent.
Man får vara konsekvent fel. Det är bättre.
Det är bättre. En annan sån, apropå det här, Skulason fick ju också en tröja upptryckt med 2S en gång. Undrar om det är samma skyldige. Men han vägrade väl att ta på sig den, och till slut så hamnade den på Lars Sjölund, som då var mediaansvarig eller något liknande. Han hade någon allt-i-allo-roll i alla fall. Oklart titel, men motsvarande media snubben. Och den kör ju han på matchen. Den har han ju kört liksom hela tiden på matcherna konsekvent sen dess egentligen.
En liten iakttagelse där är liksom att skillnaden Marcus Danielsson och Ari Skulason, jag ser framför mig hur Ari frustar och vägrar dra på sig tröjan med fel stavat namn, innan Mackan Danielsson snällt tar den där tröjan och sätter på sig den och går ut och är briljant ändå. Han är inte den som känns inte som den som brinner till över en sån grej. Ari är ju en härlig person också, mycket trevlig, men med ett lite annat temperament än Mackan.
Lite annat temperament än Mackan.
Framförallt för ett antal år sedan.
Ja.
Då han bland annat blev avstängd när han var avstängd. Han var ju nere och skällde ut domare där någon gång i katakomberna på Norrporten Arena och fick en förlängd avstämning om jag inte minns fel. Men han utvecklade sin tid i Giffarna, både som spelare och som person, och var ju liksom en härförare och lagkapten när han lämnade.
Verkligen, och samtidigt som man har den växeln så känns han ju som en glad spjuver.
Verkligen.
Ja,
det är han är ju liksom härlig karaktär.
Han tar inte med sig den stubinen till utanför planen.
Nej.
Men det är nästan så. Jag tror att vi har pratat om det förut, att det blir lite Dr. Jekyll, Mr. Hyde över många. Samma sak med Tommy Naurin, som är så härlig utanför planen. Men på planen tror jag inte alls att han är så härlig och trevlig alla gånger.
Nej, och så är det ju många som är.
Det är väldigt mycket liksom vinna. Och då är man ju inte snäll helt enkelt.
Nej, och
då man filmar också, som vi har diskuterat.
Ja, förut. Vilket du tycker är helt okej uppenbarligen.
Ja, man gör det bra. Ja. Men det är en tidigare diskussion. Annars, vi måste nämna det här. Jag är fotbollsredaktör nu för lokalfotbollen egentligen i mitt media och ansvarar för de här livesändningarna. Så vi måste puffa för den här veckans livesända fotboll på sajten. Har man plus så ska man ju se Timrå Söderhamn. Timrå är ju glödheta i här tvåan.
Och för att det här ska motiveras då på fredag. i den här...
På fredag?
Ja, jag ska ju sända den och kommentera.
Ja, du ser, jag har en lite trevande start.
Ja, det måste jag ändå säga. Men för att motivera det här då i ett GIF-sammanhang, det är ändå en GIF-podd.
Det är ju
GIF-fans. Det är många... Det finns många kopplingar till GIF Sundsvall i IFK Timrå.
Ja, men med Hafizovic och Granit Bosuko glöder ju.
Precis.
Dundrar in mål.
Och det
har
finns...
de med varsin kant där, du som har sett dem?
Nej, de har spelat, när jag har sett dem, jag har sett två fighter, då spelade Granit till vänster, Mehmet centralt.
Ja.
Så att...
Granit
har ju stått för några briljanta frisparkar så långt. Och Mehmet har ju varit... Jag tror, han gjorde ett par påsar... i någon av borta fighterna här i alla fall.
Hänger den på sig.
Ja, nej, men han har ju verkligen imponerat på försången som jag förstått det på Pontus Melander. Var det riktigt, riktigt bra.
Och gamla andra målvakten och kaptenen Stefan Lagergren, mittback nu. Och vi har Robin Bergman som en gång i tiden bankade in dörren till A-laget, enligt Kane Dotson.
Johan Sjöberg i mål.
Johan Sjöberg i mål.
Nej, det finns Kevin Dotson på nytterback.
Ja.
Nej, det finns mycket smått och gott i IFK-team.
GIF-profiler. Det tycker jag man ska kolla på.
Gör det.
Det är lite... andra chansen för dem. Men nog om det. Tillbaka till Norrköping kanske.
Ja.
Erik Björkander.
Mycket bra.
Vad tycker du om honom?
Nej, jag tycker att han har ju vilken häftig säsongstart liksom. Från att starta fyra matcher förra säsongen, alla som ytterback, och jag vet inte få göra ett enda inhopp, så har han liksom gått från klarhet till klarhet i en helt ny position som mittback. Och spelat samtliga minuter är väl så långt. Och gjort det väldigt, väldigt bra. I en trebackslinje som fungerar bra tillsammans. Och med en målvakt som har varit riktigt bra också. Men han har imponerat jättemycket på mig. Överraskad. Jag trodde inte att han skulle spela i den positionen. Jag trodde inte att han skulle göra sig bra. Så att det är ju hatten av för det Erik Björkander har presterat under den här våren. Det blev liksom det som kanske under förra säsongen kunde se ut som en ganska så misslyckad värvning, kanske hårt med tanke på att han kom ung och var ju tanken liksom, det var ju på sikt man värvade honom. Men jag hade ju trott att han skulle få spela mer än bara fyra matcher. Fyra från start kanske inte är så lite, men att han i alla fall skulle få göra några fler inhopp och sådär. Så att han var nog rätt besviken under förra säsongen och inte så nöjd med sitt första år i Sundsvall. Och det har vi pratat om tidigare att det var lite, han hade lite tankar på kanske bli utlånad, att det kunde vara bästa steget för honom i karriären om det skulle vara svårt att ta en plats då i GIFarna, vilket han ju såg att det skulle vara på de här wingback-positionerna. Istället en liksom ny,
en helt annan,
en helt ny position. Det är ju jättehäftigt. Nej, kul.
Och det här, vi fick en lyssnarfråga om det här som ju är väldigt befogad. Felipe Cabrera, en av våra, jag måste ta reda på om han är släkt med Oliver Cabrera. Det vore ju stort. Den gamla agenten har väl bara inblandad i en del skriverier.
Ja, det tror jag.
Jag har inte till minnes exakt vilka.
Nej, men, inte jag heller på rak arm.
Men vi skiljer ändå på honom och Felipe Cabrera.
De är ju trots allt två olika personer.
De är ju ändå två olika personer. Och jo, men han frågar, vad kommer egentligen hända när Pirtijoki är tillbaka, när Myrestam är tillbaka? Vad ska man göra då? Vad tror du kommer hända? Det får vara spekulativt.
Om jag börjar med vad jag tycker ska hända, så är det ju att jag tycker att det är helt omöjligt att peta Erik Björkander efter den starten han har haft. Förutsatt att han fortsätter spela, prestera på den här nivån. Sen är det ju alltid så att gör man några sämre insatser i rad, så är det väl, kan det såklart bli förändringar, och det gäller ju alla spelare. Men i grund och botten så är min inställning att Erik Björkander har verkligen spelat till sin ordinarie plats.
Tills motsatsen har bevisats.
Ja, utan tvekan. Ja. Han måste liksom spela sig ut ur laget ordentligt. Utifrån det han har presterat hittills. Så att, och jag tycker även att de andra två mittbackarna har gjort det så pass bra att ingen går rakt in där. Jag ser väl mer att kanske Pirtijoki kommer få kämpa för att slå sig in. Han har ju också, startade ju inte inledningsvis heller, trots att han var hel och blev utbytt efter en halvlek mot Malmö av liksom prestationsmässiga skäl. Så att jag tror han har verkligen ett jobb att göra för att slå sig in i startelvan. I Myrstams fall så ser jag ju framför mig att han kan testas ute till vänster i en wingback-position. Sen är han ju värvad som mittback, och han kanske egentligen är mer ytterback än wingback i grund och botten. Men jag tror definitivt att han kan funka bra där ute, och på den positionen har man ju varierat väldigt mycket. Nu tycker jag att senast gjorde ju hela GIF Sundsvall en bra prestation, och även Dennis Olsson Och Rajalaxo har gjort några, ja, den bästa insatsen gjorde han till höger när Erik Larsson var borta.
Mm.
Men det blir konkurrens där, men det har inte varit något givet och... första val. Och, så jag tror att Myrestam kanske i första läget att han kan hamna där utifrån hur det har sett ut i backlinjen än så länge. Och jag menar, vad den defensiven Giffan har visat upp de senaste matcherna, ett insläpp mål på fyra fighter mot flera topplag. Det känns orimligt att man skulle göra förändringar i trebackslinjen då.
Mm.
Men jag vet inte, vad tycker du?
Ja, jag tänkte på ett intressant resonemang som Rickard Norling var inne på i AIK. Där de hade lite av en liknande situation. De har ju enormt mycket bra, kompetenta inne mittfältare. Och liksom lite samma typ av fina killar också. Nej, men när det finns Kristoffer Olsson och Tern, och du har Ishizaki som ju också kan användas på en kant och så här.
Mm.
Men han uttalade sig där om att han bara gick och väntade på att en kille som Ishizaki, som ju är otroligt bra och egentligen ska vara given alla dagar i veckan, att han skulle göra ett misstag. Och det blir ju också en märklig situation om du gör en märklig situation för en tränare, att du nästan, du är så nöjd med dina spelare, men det är flera som liksom, ja, står och bankar på dörren och vill in, att du nästan väntar på misstag för att få använda de här andra. Det kommer då nästan kanske att krävas att du ska vara helt fläckfri för att få spela hela matcherna.
Mm.
Och det är ju ingen, det är ingen optimal situation heller att gå nog lite i clinch så där med, om han nu skulle hamna där, nu resonerar jag bara, det går nog lite i clinch med Joel Cedergrens ledarskap också, att du ska få göra misstag i mitt lag. Mm. Liksom.
Men den situationen är kanske på väg och ska, eller den finns väl på anfallssidan i Giffarna, kan jag tycka just nu. För den position som det är mest konkurrens på, där det är närmast mellan två spelare, det är ju Peter Wilson och Linus Alenius.
Mm.
Nu när man gjorde om systemet lite grann och det egentligen bara är en central riktig anfallare, de andra två spelarna, ja, vad kallades de nu? Lars Gerson berättade ju det i förra avsnittet. Nu minns jag inte namnet bara för det.
Och det var något lite spanskt. Vi skulle ju etablera det.
Ja.
Vad har vi gjort för jobb?
Nej, vi får...
Han sa...
Vi får backa bandet.
Nej.
Här. Ni trogna lyssnare kommer ju såklart ihåg. Ja. Vi kommer komma på det i samma skull. Vi
stoppar på den. Läge.
Ja, men de, i alla fall, de positionerna är lite mer... Det kan bli två yttre anfallare när man spelar i anfallsspel och när man går upp och pressar och sådär. Men det är ju inte två renodlade forwards liksom.
Nej.
Så att nu har det blivit ganska tydligt att Wilson och Hallenius slåss om en plats. Och där känns det ju kanske lite så nu, och kommer säkert vara framöver, att är det en av dem som inte gör en klockren insats och klockan börjar ticka upp mot 60, då kan det bli ett tidigt byte. Och ja, den situationen kommer kanske fortsätta tills någon av dem verkligen tar chansen och gör två, tre bra matcher i rad och kanske ett par mål också.
Mm.
Och att det blir en tydlig etta. Just nu har ju Peter Wilson oftast gått före, men det har ju också berott på att Hallenius har varit tvungen att tacka nej till att spela från start två gånger egentligen. Då han hade var skadad mot Hammarby och blev pappa kort innan matchen mot AFC Eskilstuna. Nu tror jag att de kommer skifta på söndag och att Hallenius startar då. Jag trodde
det kan jag sätta en slant på.
Ja, det hade jag redan kunnat sätta en slant på inför förra matchen faktiskt. Jag
trodde då hade du förlorat den.
Ja, det hade jag gjort. Och så kan det bli på söndag igen. Men, ja, men nu tror jag skiftet kommer. Men där har man ju verkligen den situationen. Och den kan ju komma i backlinjen nu när de här spelarna börjar komma tillbaka. Samtidigt så, jag tror att man kommer vara betydligt mer försiktig och göra förändringar i en trebackslinje när man har varit så bra defensivt. Där vill man ju inte byta, och man gör ju sällan förändringar i en match där, ja, Malmö borta gjorde man det. Men då var det liksom där det verkligen behövdes då. Så länge det inte ser liksom katastrofalt ut eller att man har något tydligt som inte fungerar, tror jag inte de kommer peta för mycket i den där trebackslinjen. Så att jag både tror och tycker att de ska spela vidare med samma trebackslinje även när de här spelarna kommer tillbaka. Sen är det klart att, ja, David Myrestam är en spelare som ska starta i GIF Sundsvall rent kvalitetsmässigt. Men nu har varit skadad en längre tid in i och röra om i trebackslinjen som ser så bra ut. Nej, inte i första läget. Sen kommer det ju ett uppehåll. Och då kommer situationen efter uppehållet bli en annan. Då får de ju mer tid att träna, och då får du då prestationerna på träning som avgör sen. Men nej, inte under de här kommande omgångarna tycker jag inte de ska röra till det i trebackslinjen i alla fall, utan hellre i så fall låta han gå till vänster. Mm. Håller du med?
Ja, nej men jag håller med. Rör inte om i den. Den plats som känns öppen i försvaret är ju egentligen just den där vänsterbacksplatsen just nu. Mm. Där det har varit, alltså det har väl inte varit helt tokigt med Dennis Olsson, men grejen är att det kan göras ännu bättre. Han känns ju stundtals lite, stundtals glimtar han ju till nu och man ser det här som man har sett förut, att han kanske är på väg tillbaka. Men nu har de så bra backar att det är nästan som att, alltså, tråkigt nog för hans skull och egentligen för oss som tittar skull, för det vore ju verkligen kul om han får ut det där lilla sista. Men tråkigt nog så känns det som att det inte räcker. Det måste vara topp hela tiden om du ska in nu. Annars kanske det får rulla. Mm. Inte jätteoptimalt som spelare.
Nej, men jag tror det kan, men några viktiga omgångar som kommer nu just för den positionen. För att jag tror att det är där man i första läget kommer peta in Myrestam när han är tillbaka. Så nu tycker jag Dennis gjorde en bra match mot Norrköping.
Mm,
det kan nog vara några viktiga omgångar för honom eller för Ajax och den som spelar att göra bra ifrån sig. För att när Myrestam är tillbaka i fullt slag så finns det nog ganska stor möjlighet att GIF kommer att testa honom i den på den platsen. Om det inte är så att den här trebackslinjen presterar sämre i de kommande omgångarna innan han är fullt tillbaka. Liksom. Så att, den situationen blir väl lite intressant att följa här nu då, de närmaste veckorna innan Myrestam kör för fullt. Nu tränar ju inte fotboll med laget än, så det är fortfarande en bit bort, ska vi säga.
Ja. Men rör inte om i backlinjen, men gärna i anfallet, säger vi. Slutord på den diskussionen. Du såg lite hängig ut här ett tag. Har du tråkigt?
Ja.
Men ja, jag frågade dig om kaffe.
Mm.
Du dricker kaffe, fast du är hur många år?
Jag är 11, jag ska fylla 12.
Det är otroligt.
Inte för mycket, hoppas jag.
Nej, jag dricker inte för mycket kaffe. Det är typ ibland när vi går och fikar, kanske typ en gång i månaden kanske jag kan dricka en kopp kaffe.
Det kan vara okej. Men du kan väl berätta lite om ditt intryck av vår kollega Petter Öhrling och hans enorma koffeinintag. Hur stor del av sin lön tror du han lägger på energidryck?
Alltså, om jag ska vara helt ärlig, jag tror inte han lägger mer än halva lönen. För han måste ju fortfarande ha pengar till det här. Så kanske faktiskt en fjärdedel.
Det är inte orimligt.
Ja, det är inte orimligt. Det är inte orimligt.
Eftersom man ser att den har två flak med 48 stycken, det lär ju kosta en del. Så, ja.
Jag skulle tippa på att då är du närmare 1000 spänn redan där. Ja, jag vet inte hur länge klarar man sig på 48 sådana burkar.
Ja, det är ett par dygn för Petter Öhrling.
48 timmar.
Ja. Ja, det är orimligt.
Han dricker till och med när han sover.
Inte okej.
Okay. Nej, det är inte okej. Okay. Men bra iakttagelse ändå. Och han kan inte sågas nog mycket, Petter.
Nej.
Nej,
han attackerar ju dig för ditt strumpval här på morgonen också. Så att, det är rimligt att han får lite kritik här i podden.
Jag har läst på lite. Jag har alltså korta ankelsockor idag i finskor. Jag har läst på lite online och det här tydligen är rent liksom bland kunniga tyckare, bland experterna, så har jag ju fel.
Ja, jag har ju...
Och Petter har rätt.
Jag har ju fått ta del av de där strumpguiderna här på morgonen.
Ja.
Och att grundregeln som jag har förstått är ju att om man ska ha låga ankelstrumpor i finskor så där, då får de inte synas. De får inte sticka upp över kanten. Har jag förstått rätt då?
Och till mitt försvar då, så letade jag efter, jag har ännu kortare ankelstrumpor. Men nästan ballettdansöstrumpor. Men jag hittade inte dem idag. Så jag fick göra så här helt enkelt. Och ja, det var fel. Jag erkänner mitt misstag.
Bra.
Bra. Men vi kommer gå tillbaka till matchen. Det var några andra individuella prestationer som var intressanta. Men jag har också gjort en liten iakttagelse. Jag har inte direkt förberett något manus här, men jag har skrivit ut en artikel.
Mm.
manus. Vi är ju inte manusbundna här. Nej, det har vi aldrig varit. Så att, ja, alltid som vanligt. Men så är det. Jag hittade en gammal DN-artikel. Det började så här med att vår kollega och vän Roland Engström skrev på Twitter att med Norrköpings alla hörner så borde det komma ett mål snart. Och då tyckte jag mig ha hört att det krävs väldigt många hörner innan det väl blir mål på en hörna. Jag googlade på det här för att kunna ge svar på tal till Rolle. För jag skrev i första läget att rent statistiskt så krävs det så många hörner för ett mål så att det spelar nog ingen roll. Och då svarade han, vi får väl se. Då googlade jag. Då googlade jag igång och hittade siffror. Det finns nämligen en fotbollsforskare från Tyskland som heter Roland Loy, som då har iakttagit Bundesliga, 18 säsonger av Bundesliga, granskat alla mål och tittat på hur mål kommer till.
Får man säga att det är en väl underbyggd undersökning i så fall.
Ja, verkligen. Och han, det har liksom tagit honom så pass långt att han ändå har fått vara rådgivare åt Franz Beckenbauer som förbundskapten i Tyskland. Och då har DN gjort en lång intervju med honom där han bland annat pratar om det här med hörnerna just. Och då kom de fram till att det krävs, jag måste nästan kolla innan till, men jag tror att det var 47 hörner. Precis. 47 hörner för att göra ett enda mål. Mm. Och ett lag får bara 6 i snitt per match. Så att jag svarade ju det till Rolle att efter första halvlek hade de ju släppt till 10 hörner då. Mm. Så jag sa att de kan släppa till 36 hörner till utan problem. Och jag tyckte att det var intressant. Det fanns fler inslag i den här som jag tyckte talade lite för en känsla som jag fick i första halvlek. För även om giffarna släppte till ganska mycket chanser och så skapade de också några. Och det kändes som att jag fick aldrig känslan av att poängen riktigt var i fara i första halvlek, ska jag säga. Även om de släppte till så mycket chanser och så mycket hörner. Det handlar ju lite också om, i NHL pratar man ju om fancy stats, varifrån man gör mål och sånt här. Det här har jag lärt mig av kollega Alexander Nilsson, hockeynörd.
Mm.
Lite om varifrån man gör mål. Och det handlar ju lite om liksom varifrån kommer alla de här avsluten då, och hur kommer de till. Då hade han bland annat, för jag tänkte en grej som jag tyckte kändes som att ett hot, det var ju kantspelet i Norrköping med Eliasson bland annat, var det Bärkrot på andra kanten. Precis.
Från start, sen blev han utbytt.
Precis, och de kändes ju som hot på sättet de bryter fram. Men rent statistiskt, enligt Roland Loy, så är det bästa att släppa till på kanterna. Han säger så här, ska se om jag hittar det.
I en lång artikel.
Det är en enormt lång artikel. Men nej, men han menar åtminstone, jag kommer ihåg det hyggligt i minnet. Jo, men han har undersökt just det här myten att anfall längs kanterna är ju något man har hört ganska ofta.
Ja, verkligen.
Man hade undersökt det och han säger att spela sig igenom i mitten är precis lika bra som att ta sig fram på kanterna. Och han menar ändå att kanterna är ganska ineffektivt, för det är en längre färd till mål, och kan man inte bryta in i planen med fart då, så blir det ju att anfalla med inlägg, och resan i luften för bollen tar längre tid. Den är lättare att nicka bort och det är lättare för målvakten att fånga in. Så kantspel, det är okej att släppa till lite på kanterna.
Mm. Skit i ytterbackarna helt enkelt.
Ja, precis, men låt dem slå in sina bollar och ta bort dem. Men sen samtidigt det kändes ju också som att giffarnas, jag vet inte vad statistiken för possession var, men han avlivar också den här myten, den som har bollen kontrollerar också motståndaren. Det här sågar han Mourinho. För frågan var så här: Chelseas manager José Mourinho anses vara en av de klokaste analytikerna i branschen. Han säger, den som har bollen kontrollerar också motståndaren. Då svarar Loy, citat. Där är den så kallade guren Mourinho inne på helt fel spår. Av bollinnehavet går inte att dra några slutsatser om resultatet. Faktum är att laget med större bollinnehav bara vinner 34% av alla matcher. Och det har ju blivit väldigt modernt med det här bollinnehavsspelet, som till exempel Barcelona har. Men förmodligen är det väl så att du måste vara det lag som gör det bäst för att det också ska vara effektivt. Giffarna har inte gjort det så himla bra, får man säga än så länge. De har haft högt possession men har ju inte vunnit så mycket än så länge. Och det har vi varit inne på tidigare, att de kanske rullar bollen för långt ner. Det hotar inte. Motståndarlagen behöver då inte gå upp lika hårt i pressspel om Giffarna ändå inte tar sig framåt. Och därmed är det kanske inte så uttröttande.
Nej, och jämför man lite med förra året, så det har vi varit inne på kort att nu när man har verkligen dragit ner en spelare till och spelar med tre mittbackar, i fjol var det mittfältare som kom ner och hämtade bollen, då blev det kanske naturligare att ta steg i banan också. Nu blir det lätt att man blir kvar i den där trebackslinjen och bollar, vilket ju ja, förmodligen gör så att man skapar färre målchanser, skulle jag tro, utan att ha sett någon jämfört en massa statistik, med färre mål i alla fall. Och ja, det hänger säkert ihop.
Och precis, sen
har ju defensiven blivit bättre i samband med det,
ska verkligen, man ju konstatera. Verkligen, den är, skulle jag säga,
Ramstark.
Även om det blir mycket skott på Tommy nu. Men så menar han också att bästa sättet att anfalla, det är genom kombinationer på ungefär 4 passningar. Inte det här bollinnehavsspelet, det långa innehavet. Det är mer överraskande för motståndarna, helt enkelt. Och de chanser som...
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Giffarna kom till. Ja, visst kom de väl inte genom långa possession-spel som jag har den här matchen färskt i minnet.
Nej, men det jag tänker mig här någonstans är att bra, riktigt bra lag, för jag tycker i grund och botten att Mourinho har rätt i det han säger. Kontrollerar
och bollen. Joel ser det igen.
Ja, kontrollerar du bollen, kontrollerar du motståndaren. Alltså, har du bollen så är det du som styr villkoren. Och nu får jag lite intressant statistik här av min prao-elev. Vad är det för match?
Det är en Serie B-match, SCA Pisa mot Cittadella. Och då är det faktiskt att Cittadella vann med 4-1 och hade mindre bollinnehav.
Se där, ytterligare ett bevis som stärker tesen, vaket av dig. Nej, men jag tänker att jag håller med Mourinho att kontrollera bollen, kontrollera motståndarna. Och är man bra på det så är det väl att föredra, tycker jag. Men det handlar ju om att lyckas hitta det här kombinationsspelet som du säger, och växla upp farten och slå till när läget finns. Hålla bollen, flytta bollen, låta motståndarna jobba utan boll, och när de öppnar sig, då måste det gå snabbt. Och det är väl den delen som Giffarna har haft problem med inledningsvis, att man har klarat av att hålla boll och liksom äga boll, men man har haft svårare när man väl ska kombinera och höja tempot och slå till och skapa målchanser.
Problemet med possessionspel är kanske att du måste vara bäst på possessionspel för att klara av det på ett bra sätt. Det kanske inte är för alla.
Nej, och en nackdel kan ju också vara att om man är för låst i sin idé om att äga bollen och liksom vårda den, då kanske man inte ställer om tillräckligt ofta. Och liksom omställningar och kontringsspel, ja, det säger ju sig självt att när motståndaren är oorganiserad så är det lättare att slå till och komma till de där kombinationsspelen. Så att det får inte bli att man så fort man vinner bollen väljer att rulla den hemåt och hålla i den och låta motståndaren samla sig. Möter man ett helt lag med rättvända motståndare som ligger rätt i position och bara kan jobba i sidled, ja, då är det inte så svårt att försvara sig, men det är väldigt svårt att anfalla. Så att, det är väl också en aspekt i det där kanske, att man måste ju kunna vara lite flexibel.
Ja, och jag skulle vilja tipsa om den här läsningen på
Det lät intressant, jag kommer läsa den.
Rubriken är "Forskningen gör mos av alla fotbollsmyter". Det tycker jag kan vara värt en googling.
En bra rubrik.
Den är från 2006, men jag får känslan av att det här är ganska tidlöst. även om tysk fotboll har förmodligen förändrats på de 18 åren, efter de 18 åren han har undersökt, så känns det här, jag tror att det är ganska konstanta nämnare utan att ha något statistiskt belägg för det.
Mm.
Men så är det med det, helt enkelt. Naurin fick ju mycket att göra. Det var ju mycket chanser på honom. Jag tittade på en avslutskarta. Hyggligt mycket kom från kanten, men det kom mycket avslut från centralt också. Han gjorde en jättematch.
Ja, utan tvekan.
Nu är det väl dags att ge honom stadens nycklar, eller?
Ja, men han, vilken start på säsongen han har haft. Som målvakt, man gör ju alltid något misstag eller några sådär. Men tittar man hittills så det har gått 7 omgångar. Han har hållit 3 nollor. Han har gjort flest räddningar i serien. Tillsammans tror jag, om det är Oskar Jansson, det är någon till som står på 38 tror jag. Och han har bäst räddningsprocent. Och,
jag tror att matchen nu mot Norrköping målades upp i efterhand att det var lite målvakternas match.
Mm,
att det var
de då fick bästa. Ju matchens lirare båda två i respektive lag också. Och nej, men Vicky, han gjorde en fantastisk insats. Det måste ju vara en av hans bästa matcher på väldigt, väldigt länge. Även om han har gjort flera bra. Och pratar man om efteråt, han var ju väldigt nöjd med sin fjolårssäsong. Liksom, det fanns väl någon plump. Och det där liksom misstaget mot Helsingborg målat nämnde han ju själv en tung grej liksom, som tog hårt på honom. Men att han i övrigt gjorde bra ifrån sig. Och det var ju liksom en nyckelsäsong för Tommy förra året. Och det visste ju inte så många av oss då. Men han spelade ju utan korsband, vilket han avslöjade här i podden. Och det gör fortfarande, eftersom att han inte kommer operera sig. Så förra säsongen var väl liksom en sådär vägvisare för honom. Kommer han kunna fortsätta elitkarriären några år till eller inte? Och nu blev det en fortsättning. Och nu är det en högintressant situation tycker jag, eftersom att hans avtal med Giffarna går ut. Han spelar utan korsband, vilket ju kanske inte är helt optimalt. Han har ju lite problem med sin kropp ändå då, även om han kan gå för fullt nu. Och han har en marknadstjänst som väntar här i Giffarna om han väljer att avsluta karriären här. Så att det är ett ganska intressant läge. Jag pratar med honom faktiskt här. Och det kommer väl någon text här i dagarna på lite hur han resonerar kring framtiden. Och ska väl inte berätta för mycket här. Men det är klart att det är en intressant situation. För så bra som han har spelat nu och i den form han är i, så ser nog Giffarna gärna att han fortsätter sin karriär. Och han blir nog själv mer och mer sugen, kan jag tänka mig, med tanke på hur bra det går. Eller så vill han avsluta på topp, vem vet.
Han har ju verkligen ikonpotential alltså. Och det är ju vår tid Sundfors liksom.
Ja, men han är som profil utanför planen också liksom, på det sättet som han marknadsför i Sundsvall och den personen. Och
har gjort sig vän med hela staden. Jag tror inte att någon egentligen som stannar honom på stan riktigt skulle avfärdas liksom, avvisas.
Nej, han känns ju väldigt populär. Lagkapten. Nu har han gjort en jättebra på planen också och väldigt omtyckt utanför. Så att det är klart att han är, när han lägger handskarna på hyllan, så kommer han vara stor i GIF Sundsvalls historia. Och som det ser ut nu då, även fortsätta jobba inom klubben. Så att han börjar närma sig, vad säger man?
Ålderns höst.
Nej, det var inte det jag tänkte. Jag tänkte mer på hans status i klubben och historieböckerna.
Beslut, ja. Nej, men han, är han så bra även utan korsband, så varför inte? Han är väl bara att köra. Det är väl som det har sagts, att hans muskulatur runt omkring är så stabil så att han klarar sig utan. Så länge han sköter sig perfekt vid sidan om, så tror jag gott att han kan fortsätta.
Det kan säkert också vara en del i hans beslut, att han måste nog lägga ner ett rätt stort jobb, eller ett större jobb än vad många andra behöver göra, just för att hålla sig fräsch, med tanke på att han har den skadehistoriken som han har. Och det tror jag, det sliter säkert, inte minst psykiskt liksom, att behöva lägga ner mer och behöva jobba väldigt, väldigt hårt för att hålla sig i fysisk trim. Och det är frågan hur länge man orkar och vill göra det. Och sen är det väl också en fråga om hur kommer han må när karriären är över? För att det kanske inte är helt hälsosamt att slita på kroppen som han har gjort. Han har ju spelat med ganska många skador om man ska vara ärlig. Han har ju, det är inte bara knän han har haft problem med tidigare. Utan det har väl varit armbågar och någonting mer vill jag minnas.
Säkert händer och fingrar och allt det här med stå ut med brutna revben.
Eller hur det var. Ja. Det har varit en del. Och det är säkert en del nu som vi inte vet om, kan jag tänka mig.
Vi kanske skulle göra en sån här, det har för
man Börje Salming-karta.
Ja, en Börje Salming-karta.
Vi lägger honom på en brits
på alla hans R och, ja. Ja, men det tycker jag.
Det skulle vara en bra grej faktiskt.
Ja, varför inte?
Sen vet jag inte om vi måste vänta tills karriären är över, för någonting säger mig att Tom inte kommer vara helt ärliga om vi lägger honom på den här britsen nu, utan det kan vara ett och annat benbrott som mörkas.
Jag kan tänka mig det. Jag kan tänka mig.
De är inte så där jättesugna på att prata om alla sina skador. Och Tom, han hemlighöll ju en korsbandsskada för oss ett helt år, så hans trovärdighet, den är ju botten.
Det är ju otroligt egentligen. Det var ju samma med hans när han hade den här denguefebern också.
Ja,
kommer jag ihåg att det var ju nästan en hel försäsong då han inte kunde spela matcher och inte riktigt träna och så här. Men sen var det väl i princip sista träningsmatchen som han stod. Och sen så var han med hela säsongen, ja, och körde. Och
det kom ju också fram mycket senare.
Det kom ju fram mycket senare.
Nej, och jag vet att hans, den första, om det var första korsbandsskadan, jag tror det, innan det kom fram att det var korsband, det tog också tid den gången. Så att även om jag, ja, nej, det, så att vi kanske väntar tills han har lagt handskar på hyllan.
Hur mår han när han vaknar på morgonen, tror du? Är han den som hoppar upp som en Kellogg special K-reklam och gör en smoothie och lite yoga? Tror du det?
Ska jag vara ärlig, så under matchsäsong då tror jag inte att det är många elitspelare som gör det.
Nej.
Utan jag tror att det är många som har rätt ont i kroppen här och där. Det är ju liksom, det är ju ingen hälsoresa att vara elitfotbollsspelare.
Jag tänker mig att han får vevas igång. Att han behöver liksom smörjas in innan han kan komma upp i sängen.
Han ger ju ändå ett ganska pikt intryck, tycker jag.
Ja, i sin,
och ett vältränat intryck.
Men ja. Ja,
han är otroligt fit.
Ja, men det är han ju verkligen. Det är han ju verkligen. Men du kan ju vara väldigt fit och ha en fantastisk personlighet,
men behöver en startsträcka.
Behöver en liten startsträcka. Mm. Precis. Som är stora flygplan.
Ja, men
när de väl är uppe då går det undan.
Ja.
Ja, Tommy Boeing now in.
Bra smeknamn.
Väldigt bra smeknamn. Det etablerar vi, tycker jag. Oskar,
ja.
Min ingång på det här ämnet, det är att GIF-podden har ju fler lyssnare än GIF Sundsvall har åskådare på sina hemmamatcher.
Ja, det stämmer. Det har vi granskat, du och jag. Och pratade lite grann med, om det var Lars Gerson förra veckan, han var här. Han frågade lite grann hur många lyssnare vi brukade ha. Vi berättade och kollade lite statistik. Och ja, vi kunde konstatera att vi har ju oftast fler lyssnare än vad det är besökare på Idrottsparken i Giffarna spelar match. Och det
kan man ju... Hans avsnitt är till exempel uppe i 4000. Ja. Där jag Laxo var uppe på 6000 någonting. Och det var väl Urban Hagblom också.
Ja, och det är ju, det kan man ju raljera över, och du har kanske skämt om du tycker att det är rätt kul. För vi vill ju ha så många lyssnare som möjligt, och vi vill vara så stora som möjligt. Vi skulle gärna vara större än både Manchester United, Barcelona och Real Madrid också.
Ja.
Men...
Och Alex och Sigges podd.
Precis. Men i det här så är det ju också det att det är inte speciellt många besökare. Nej. På GIF Sundsvalls matcher.
Och det är Danken. Jag är upprörd över det här.
Ja.
Ja, det kanske väldigt var det upprörd. Du tänkte säga när jag avbröt det.
Nej, kör på.
Ja. Nej, men han är ju väldigt upprörd det här, över det här. Och jag vet inte, var det du som skrev den? Eller det kanske var...
Nej, det var inte jag som skrev den. Det var Erik Westlund som hade ringt upp och pratat med... Men Johan Andersson då, som han heter, efter att han skrev ett Facebook-inlägg där han var, ja, där var han väldigt upprörd.
Och det är ju liksom, han uppmärksammar ju verkligen ett missförhållande. Och på söndag så blir det ju lite upp till bevis mot Jönköping. Verkligen ändå. Om det kommer bli någon publik. Ja, samtidigt här så plockar jag upp väderprognosen. Vet du vad det ska bli på söndag?
Jag hoppas på 12 grader och sol.
Jag ska korra med min andra väderapp och se om det här stämmer, så att vi verkligen har tillförlitliga siffror. Men den ena säger 9 grader och regn. Den andra säger 8 grader och regn.
Ja, det var inte så positivt.
Nej, jag vet inte. Det...
Hugo fortsätter att mata på med bra statistik här till possession... ämnet som vi hade.
Leganes vann med 4-0 mot Real Betis och hade 37% bollinnehav medan Real Betis hade 63%.
Det är ju galet. Titta,
du behöver inte ha bollen.
Nej.
Eller hur?
Sluta använd bollen.
Spela ifrån er det.
Det är bara att göra kontringar.
Ja. Ja. Där hör ni.
Vi slår fast det, tycker jag.
Det är liksom, det är som Giffarna, de skulle ju funka. De har redan så bra försvar. De kan ju passa på att försvara sig. Sen kommer man på en kontring med Peter Wilson och Marseille som är ganska snabba och då går det undan.
Det gör det. Vi får se på söndag om det är Peter Wilson gjorde ju hattrick mot J-Södra förra säsongen. Ska vi gå och prata med honom lite senare.
Men ta med det här till träningen.
Ja, det ska vi göra. Men om vi stannar vid vädret då, det var ju kanske inte så positivt.
Nej.
På så sätt, men vi får väl liksom...
Är det fel på folket?
Ja, alltså, det är ju, det här är ju...
Eller är det fel på Giffarna?
Både och.
Ja.
Det är väl där man landar, helt ärligt. Alltså att, jag förstår ju Johan Anderssons, det inlägget han skriver och att många supportar, att man håller med. Och någonstans är det ju så...
Så känner man nog om man har mycket support.
Om man har mycket GIF-sympatier och är en supporter, såklart. Och även om man jobbar i klubben skulle jag tro. För de jobbar ju säkert stenhårt, det tvivlar inte jag på. Och de signaler man får är väl också att man gör det. Så att... någonstans är det ju så att så många som väljer att gå och se GIF Sundsvall och betala in sig här, det är lite grann vad Sundsvall tycker att det är värt att ha ett allsvenskt fotbollslag. Så är det ju. Samtidigt så det är ju upp till klubben att vara tillräckligt intressanta för att folk ska gå dit. Är det tillräckligt intressant, då kommer ju folk vara där. Det är, så enkelt är det ju. Sen så kan man såklart liksom som tycka att fler borde vara där, fler borde visa att man bryr sig och att man tycker att det är viktigt med allsvensk fotboll. Och så är det väl också. Är man intresserad av allsvensk fotboll, tycker att det är viktigt att det finns i Sundsvall och framförallt då om man liksom har sympatier för GIF Sundsvall, då bör man ju gå och se många av matcherna. Visst är det så. Dels för att det är bäst att se fotboll live, för det är en helt överlägsen upplevelse kontra att sitta i tv-soffan, tycker jag. Men sen också såklart för att det är nog ett måste för att det ska fortsätta finnas allsvensk fotboll i Sundsvall. Men det är viktigt också, tycker jag, i den här diskussionen att man inte glömmer bort liksom klubbens ansvar att erbjuda så pass bra, man gillar inte ordet produkt när det handlar om fotboll kanske, men helheten ändå liksom, både det sportsliga, att man presterar bra, att man vinner matcher och att det runt omkring är på en bra nivå så att folk tycker att det är värt att vara på plats. Så det jobbar man ju med. Jag har inga jättebra svar, för det här är väl, det är väl en fråga man diskuterar liksom överallt. Vad kan man göra kring arrangemangen och försäljning och liksom.
Sen är ju frågan också vad liksom med kring arrangemang ska det vara, som är det hamburgare och liksom en lasershow som gör att det kommer fler åskådare? Jag tror inte det heller. Det handlar någonstans om vad det är som står på planen och vad de som står på planen står för också. Men i Östersund har de lyckats jättebra. Trots att det är en liten stad så har de väl, nu kan jag inte svära på årets siffror, men SVT presenterar ju den här publikbarometern tidigare år. Och deras snitt förra säsongen, det var väl det dubbla av vad Giffarna har nu, fast det är en mycket mindre stad.
Jag vet inte vad Östersund landade på.
Där har man ju någonstans lyckats med den här folkligheten som Nikola pratade om. Och det handlar väl mycket om vad de står för. Det tror jag inte någon har missat. Inte någon som har läst om allsvenskan överhuvudtaget i Sverige, oavsett om man är fotbollsintresserad eller inte. Så är det nästan svårt att missa vad de står för. Och allt det här med att de har engagerat folk på olika fronter. Jag menar, fotboll har varit ganska bespottat bland kulturskribenter, att det liksom med allt våldskultur och allt vad det har varit, men Östersund har haft liksom bokklubb och uppträtt med Svansjön, och det på något sätt så gör det ju dem intressanta även för någon som inte är intresserad av fotboll riktigt. Mycket annat. Det är att de ger människor en andra chans och är väldigt tydliga med att kommunicera det. Den här killen har inget rent förflutet riktigt som Broa Nori, men vi ger honom en chans och låter honom växa här. Kan man kommunicera den typen av grejer? Men de flesta som värvar en spelare uttrycker väl att ja, nu har vi värvat en kille som gjorde 14 mål förra säsongen, nu ska han spela här. Heja. Men det är ju inget som får någon utanför intressesfären, fotbollsbubblan, att ta sig till den här spelaren.
Nej, jag är mycket mer, jag tror också att just att engagemanget, att skapa det liksom,
för det kanske är de fotbollsintresserade som är det.
Ja, och det, och precis, och jag tror mer på det än att liksom, för det är någonstans, om man går till sig själv, nu är man, tillhör man den här fotbollsintresserade kretsen såklart, men jag går ju inte på fotboll för att liksom, för mig avgör det inte hur pass bra servering det är, eller vad det finns för fika, eller liksom om det är någon, som du säger, ljusshow eller uppträdande i pausen, utan det handlar ju om liksom att man antingen är väldigt intresserad av själva spelet då, eller i alla fall känner liksom någon, om man skulle gå i ett, något supporterperspektiv, då är det ju liksom tillhörigheten och sådär. Och det är ju den som GIF Sundsvall behöver bli ännu bättre på, tror jag, precis det du är inne på. Och där Östersund är ett exempel på en förening som har lyckats väldigt bra, där de liksom större klubbarna i Sverige, ta Stockholmsklubbarna, Malmö FF, och där är det utifrån kanske en historia, och det är större städer visserligen, men man har ändå byggt upp liksom en fanbas på ett annat sätt, där det finns en väldigt tillhörighet och man liksom brinner för sina föreningar. Och där, det känns ändå som att, jag tror att GIFarna har förstått det här, och det, känslan är att man har börjat jobba lite mer med det nu. Att man har några, var något exempel här förra veckan, man har spelare som är ute i en skola och är med på hemspråksundervisning, och vi berättade väl om någon startade någon fond av, eller form av fond för liksom, ja, ungdomar som behöver ekonomisk stöttning för att kunna spela fotboll, och liksom att man har jobbat lite mer med den här typen av frågor, känns det som, på slutet. Det kanske vi borde gå in på ännu mer, men Johan Nikola nämnde det ju också när vi hade honom i podden, och var ju inte, tyckte ju inte att det hade varit helt bra tidigare, att folk,
och det måste ju ta tid att tvätta bort, även om man börjar nu.
Precis, så det kommer inte gå, det kommer inte vända över en natt, men jag tror att det är rätt att börja jobba hårdare med det, och jag tror att det behövs för att skapa det där, den folkligheten, engagemanget, och att liksom, om hela Sundsvall ska känna tillhörighet till GIF Sundsvall, det är väl liksom ett grundfundament för att publiksiffrorna ska öka. Sen är det säkert viktigt att man, att engagemangen är bra, och att man kommer dit och tycker att det är en positiv upplevelse liksom, inte bara det som är på planen, utan att man påverkar allting man kan. Men folk drar ju folk, och skulle fler personer i Sundsvall verkligen brinna för GIF Sundsvall, skulle fler gå på matcherna, och då skulle det bli en positiv spiral, antar jag.
För lite intressant med det som liksom Danken uttrycker, Johan Andersson, är ju att det egentligen talar lite emot så hur Nikola resonerade, att förr om tiden så skrev man insändare och var förbannade på folket för att de inte gick på matcherna, men det de försöker göra nu, det är att se lite mer till vad kan klubben göra för att vara intressant för folket så att de går på matcherna. Men jag tror ändå att kortsiktigt så kan det nog bli en liten effekt av det här, att de som kanske har legat lite i dvala och kanske brytt sig mer om att kolla på hockeyavslutningen på säsongen nu, att de kanske, ja men vad fan då, jag går väl på nästa.
Ja, men det blir en veckaklocka.
Ja, och det är lite kul grej att det är Danken som är en sån stor profil. Så, ja, men det kan väl säkert dra några hundra sådär, men långsiktigt så tror jag, några känner nog också, jag kan tänka mig att någon inte riktigt, Att på några tar det nog inte på rätt sätt heller, att känna sig pikad över att man inte har gått, att man får känna sig dålig.
Men så kan det säkert vara
någon, någon kan nog ta åt sig så. Jag tycker mer att det är härligt att en profil engagerar sig, men jag tror att det kan ta så på någon.
Ja, jag tycker också att det är härligt. Jag tror att det är fler som kommer ta sig dit än som kommer.
Men det positiva är att Johan Nikola inte var den som uttryckte det här. Då tror jag att det hade tagit fel.
Ja, då hade det känts lite som att klubben verkligen skyllde ifrån sig allting och liksom tycker att ansvaret vilar helt på supportrarna. Det är ju upp till, på ett sätt upp till GIFarna att få folk att komma dit. Samtidigt som, ja, men det är ju en synvinkel att visst är det så att fansen är ju en del av GIF Sundsvall. Och är inte fansen på matcherna, då kommer det bli jättetufft för föreningen och behålla ett allsens lag, för eller det kommer bli omöjligt. Alltså det är ju en grundförutsättning, så som deras ekonomi ser ut liksom. Det är ju inte och så är det ju för alla lag. Ett AFC Eskilstuna som flyttar liksom, kanske inte har räknat med samma publik inledningsvis, men på sikt behöver ju alla liksom en supporterskara och besökare på matcherna för att få en vettig ekonomi och en bra ja, bra stämning på hemmamatchen. Och det är ju även i, ska man säga, i långa loppet så är det, om man tittar ekonomiskt, är väl en grundbulten. Men det handlar ju också om att hur attraktivt det är att spela här i Sundsvall.
Mm.
Alltså en stor publik med bra drag på matcherna, det är klart att det påverkar spelare också, vad de väljer. Är det en hype kring det här laget, och det skrivs mycket, det är mycket folk på matcherna, det är bra stämning. Ja, det kommer ju påverka ekonomiskt, men det kommer ju också göra att förmodligen spelare tycker att det är, liksom, det är roligare och mer attraktivt att spela här.
Mm.
Det tror jag definitivt. Jag tror att det är många spelare som väljer bort klubbar på grund av att det är ja, lite intresse och inget drag.
Mm. Jag tycker att det är ett bra slutord och att vi går vidare.
Ja.
Vi slänger oss på hatten, Oskar. Jag tömmer ut namnen här.
Kan det är min tur.
Ja, jag tror det. Det ser ut att vara tre Oskar-lappar och en av mina lappar kvar.
Aha, du drar. Jag drar här då.
Mm.
Ja, se här.
Jaha.
Magnus Fimpen Svensson. Vad har du på Fimpen?
Ja, vad har jag på Fimpen? Jag har ju knappt träffat Fimpen. Nej, lite innan min tid i stan och så.
Mm.
Jag vet ju nu, jag fick göra kommentators debut för några veckor sedan när jag kommenterade STFF mot Uppsala. Han har ju en dotter som inte heter Svensson i efternamn, om jag minns rätt, men som spelar i STFF. Har du namnet?
Vilma Wärulf.
Vilma Wärulf är det.
Yes.
Så är det. Namn som det känns som man alltid har sett, fast hon har väl tidigare spelat i Selånger. Som man alltid har sett har poppat upp i de här.
Har varit med i ett så här flicklandslag och spelar ju vänsterback precis som sin far.
Och har väldigt fint tillslag, tar fasta situationerna där det behövs en vänster åtminstone. Gjorde det då. Och det är ju egentligen det jag har. Det är ju kul när fotbollsspelare, och den här, han är ju, han är väl lite ikonisk här ändå, när det går i arv och fortsätter. Så det är det jag har så där spontant på rakar. Men jag känner ju att jag behöver ju bilda mig mer i Fimpen. Men där har jag en känsla av att du vet mer.
Nu får jag någon sån här déjà vu känsla här. Mm. Har vi pratat om Fimpen tidigare? Jag har ju en story om Fimpen Anders Grönhagen som jag är rätt säker på att jag har nämnt i podden.
Men var inte, ja, det kanske
det kan ha varit ett annat sammanhang, jag vet inte.
När vi drog Grönhagen som namn.
Ja, det kanske var så det var. För det, den storyn som jag minns och som jag vet att jag blev tvungen att, jag tror, dubbelkolla. Och nu minns jag inte om jag gjorde det, så nu blir jag osäker igen på om det här stämmer. Men jag säger ändå. Det var ju att när Fimpen hade Grönis som tränare, så hamnade han väl utanför laget under någon period där. Och liksom, ja, gick fram och skämtade lite med Grönhagen då och sa liksom: "Fan, Grönis, sitter jag i frysboxen eller?" Och Grönis svarade väl att: "Nej Fimpen, du sitter bakom den." Och det, precis som jag har för mig att jag sa förra gången, så är jag lite osäker på om det verkligen var Fimpen, om det verkligen var Grönhagen, men jag tror det. Mm. Så att jag säger den, jag drar storyn ändå. Skön historia tycker jag. Och jag tror att till saken hör så var nog Fimpen tillbaka och startade innan den här säsongen var färdig. Så var han en startspelare. Starkt gjort. Nej, men din profil inom fotbollsmedelpad. Spelade i Giffarna många år, och sen har han också varit involverad som tränare och ledare, ja. Precis.
Är det Selångers damer han har varit?
Där har han varit, men han har även varit i GIF Sundsvall. Han gjorde någon inryckning där och var med i någon roll. Och sen så har ju funnits nära Giffarna i hela tiden liksom. Han är på plats på en del träningar och ser, antar jag, alla matcher. Så att det...
Ja, men precis, är han inte väldigt uppskattad i laget, att när han dyker förbi, har jag för mig ändå att grabbarna hejar på Fimpen liksom. Vad är här? Ja, här är den ju.
Nu kan storyn. Nu kan ju gå och bekräfta här då att min historia stämde, eller hur? Det är till och med en rubrik där jag i TV-form intervjuar Fimpen om just det här. Så att, ja, det var ju konstigt att jag inte var helt säker.
Han stod bredvid Jonas Westring.
Ja, precis. Jag tror att det var nog under perioden då de hade hand om dam respektive herrlaget och vi gjorde någon grej där. Så att, nej, men en fotbollsprofil i Mellepad. Vi kanske får se honom i någon tränarroll igen snart. Det vore väl på sin plats.
Ja, på sin plats. En spelare som jag inte har spelat med.
Synd.
Ja, synd. Nej, men, ja, men det tycker jag är bra.
Ja.
Så tycker jag att vi
Jag har ju en läxa att redovisa.
Ja.
Det har varit problematiskt här.
Jag vet det.
Uppgiften var ju att jag skulle helt enkelt dra fram 3 David Wilson-anekdoter. Och den bästa källan jag kunde tänka mig här, det var Roland Engström. Men Rolle har varit svår den här veckan. Det är onsdag nu när vi spelar in. Jag har varit på honom måndag och tisdag, kan vi inte göra det här. Men han har varit lite upptagen. Han har haft lite annat. Så jag har inte fått med mig Rolle. Men jag tänkte att jag ska göra en unik läxredovisning den här veckan. Jag kommer ju prata med Rolle. Han sitter ju bara 2 skrivbord ifrån mig. Så jag kommer att prata med Rolle. Jag kommer spela in det så här. Dra fram de 3 anekdoterna. Och skicka ut det som en extra podd.
Och då mitt betyg.
Och då kan vi samtidigt. Ja, då får du sätta betyg i vår nästa podd.
Ja.
Och så får vi väl se det lite kanske som en present, den här extra podden. För vi firar ju faktiskt 20 avsnitt.
Kul!
Otroligt, det betyder att vi håller på i 20 veckor.
Ja,
det är vi. Det är nästan ett halvår. En liten applåd.
Och frågan är om det inte är mer. Det var någon vecka då vi hade uppehåll till och med.
Ja, precis.
Kring jul, eller hur det var.
Ja. Men vi närmar oss halvåret. Mm. I alla fall.
Och vi kör vidare.
Vi kör vidare.
Men du får ett FX i betyg.
Ja, och det kan jag ta.
Vilket alltså betyder att du har komplettering att göra.
Mm. Det tar jag med en glad vissling. Mio mi mio låten tänker jag.
Låt mig höra.
Jag ska samla luft. Nej, nu kan jag ju inte vissla under press.
Ja, det är bra.
Ja, det är. Ja. Litet musikaliskt nummer också. Du har ju uppträtt med den här brasilianska kampsången, så nu kände jag ju att ja, nu får väl jag ta ton också.
Vi har bidragit till kulturen, till alltså kombinationen.
Precis,
fotboll och
det är
kultur.
Därför vi är så folkliga.
Ja, och med det skickar vi väl också då en uppmaning till GIF Sundsvall. Mer musik, mer sång och dans.
Ja, en trumma till.
Vi vill se, jag hade ju en läsning här med Tommy Berger sen nyligen. För er som har missat den, läs den. Gamla giffare, vår serie som vi kör. Bergesen, han hade ju ett gästspel som showartist i gruppen Stars for You tillsammans med Kane Dotson.
Ja,
ja, det kanske är dags att det blir någonting sånt i GIF Sundsvall igen.
Finns fantastiska bilder på dem som vi måste återpublicera i någon form.
Absolut.
Kan bli en del av vårt arkivsegment som vi hoppar idag, för vi har lite bråttom. Det får vi ta nästa gång istället. Nästa vecka hoppas vi att vi har en gäst. Och med de orden kanske vi helt enkelt ska tacka för oss. Så får ni springa på giftträning.
Vi gör det. Skicka gärna in önskemål om vilken gäst ni vill ha. Vi har ingen bestämd än så länge.
Precis. Och fortsätt tycka till, kommentera, ställ frågor. Det är jättetrevligt. Man får använda den här mindre använda hashtaggen GIF-podden, eller så ännu hellre nästan egentligen skriva till oss personligen på Twitter. Idag har ju vår första lyssnare Anders Lindqvist fått bidra, men också Felipe Cabrera. Och det tycker vi är kul.
Stort tack för det.
Vi älskar ju er.
Ja, det gör vi.
Ja, men det gör vi. Tack för den här veckan.
Nu drar vi, Hugo.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack, Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.